Varmt välkomna ska ni vara till ytterligare en podd. Varumärkesstrategi är tillbaka än en gång. Och förra gången hade vi ju Mats Rönne med oss. Och det var en fantastisk och bejublad föreställning där vi diskuterade Hennes & Mauritz och IKEA. Och vi diskuterade bland annat olika typer av strategiska val som de här folkliga varumärken har. Och på temat folklighet tänkte vi fortsätta med och diskutera lite kring ämnet som sådant. Vad är folklighet och hur kan man inkorporera folklighet i en slags varumärkesstrategi? Och vi i vanlig ordning så har vi med oss fantastiska talare i det här ämnet. Vi har bland annat med oss Mats Georgsson igen, och vi har även bjudit in en speciellt utvald gäst i form av Annika Wangsta, som har en mångårig erfarenhet av att bygga starka varumärken inom bankindustrin. Och som ett subområde eller ett delområde som vi tänkte prata om, det är ju bland annat att försöka förstå liksom folklighet både utifrån ett allmänt kontext och även utifrån ett finansiellt kontext. Och då passar det ju fantastiskt bra att ha med Annika här också. Men jag ska lämna ordet först till Mats, som får säga några ord om sig själv innan vi kör igång själva programmet. Och sen lämnar vi över ett ordet till Annika.
Ja, för de som inte känner mig då, Mats Georgsson. Jag har jobbat med varumärken i hela min karriär. Jag doktorerade tidigt och då fick man jobba med strategi hela tiden, vare sig man ville eller inte. Men jag har hunnit vara på Ericsson, Sony Ericsson. Jag har hunnit vara lektor i 10 år på Stockholms universitet och kurser. Och jag har framförallt haft mitt eget konsultbolag där jag har jobbat tillsammans med medarbetare då naturligtvis med över, ja, någonstans skulle jag tippa upp på 200 företag där jag hjälpt dem med varumärkesstrategier på alla sätt och bortom kommunikation, kan man säga.
Annika, vad kan vi säga om dig?
Ja, vad kan vi säga om Annika Wangstad som jag heter? Jo, jag har jobbat väldigt länge inom bank och finans och jobbat med att bygga varumärken i den industrin. Allt från sent 90-tal började jag på SPP, pension. Och det var innan det blev Alecta, som det heter delvis idag, och sen såldes det vidare till en annan bank. Jag har också varit i ett spännande bolag som växte väldigt kraftigt i början på 2000-talet som heter Entercard. Som var ett joint venture mellan Swedbank och Barclays. Och Barclaycard är ju jättestora. Så det var ett stort bolag med ett litet joint venture i Norden. Där man byggde också bland annat varumärket Remember, som jag tror många kanske känner till. Jag har även varit och byggt varumärket i en kooperativ bank som heter Landshypotek Bank. Och det är ju också en väldigt annorlunda bank som var en väldigt spännande resa som vi gjorde med det företaget. Och sen har jag varit i mindre banker. Så jag har varit i ett fintechbolag. Det var 7:e anställd in, och där går det ju snabbt och där kan man ju bygga mycket spännande varumärkesupplevelser, men också varit på de större bankerna, Nordea och nu på Danske Bank.
Härligt, gott om kompetens här runt bordet. Det känns underbart. Vi börjar helt enkelt med kvällens första fråga egentligen. Och vi ställer oss frågan, varför är folklighet så populärt som värdering i varumärkesstrategier? Det vill säga, varför verkar nästan alla vara folkliga eller något liknande? Vad säger du om det, Mats?
Ja, det är ju verkligen ett fenomen man stöter på. Om man jobbar med många olika företag så slås man ju av hur det där kommer igen om och om igen. I antingen i direkta ord folkligt eller i en synonym. Men att man liksom vill dra åt det där hållet, vara väldigt så här inkluderande och så vidare. Och jag har funderat på det inför den här podden, att varför är det så? Jag tror att det är att historiskt kan man säga att i Sverige så har man inte helt enkelt kunnat vara framgångsrik om man inte samtidigt är folklig. Det vill säga att man behöver erövra vår lilla hemmamarknad. Man behöver också uppfattas som lite ödmjuk. att man inte tar för sig, så att man inte är för skrytig och så vidare. Och då blir man någonstans på vägen folklig om man är framgångsrik. Och det slår mig lite sådär att jag undrar så att säga nästan om man kan prata om speciellt många historiskt svenska varumärken som har varit väldigt framgångsrika utan att samtidigt upplevas som folkliga. Så att det här ekar, tror jag, fortfarande i att vi intuitivt i företagsledningen och så vill se oss bli folkliga. Det jag funderar mer på är ju att den smarta analytiken här ska ju ställa sig frågan, är det här verkligen så giltigt som vi tror att det är? Ska man verkligen gå på känslan och det här i fortsättningen? Det tycker jag är en intressant fråga.
Ja, vi kan återkomma till den. Jag tänkte jag skulle spela in Annika här lite också kring folklighet. Är folklighet en värdering som är populär bland banker, upplever du?
Ja, det upplever jag. Jag skulle säga att det även gäller det som Mats sa, även gäller i den industrin. Det jag tänker att det handlar mycket om själva synen på kunden som företaget väljer så att säga att ha versus ser det mer utifrån sin egen lönsamhet och perspektiv. Det är ett perspektiv som man kan se det, men det kan också vara huruvida man vill vara till för väldigt många människor eller om man är inser på en väldigt smal målgrupp och vara till för så att säga de få. Så där tänker jag blir viktigt liksom göra strategiska vägval som också lirar med sin egen affärsstrategi. Och tänker också att om man har komplexa behov, ja då är det ju kanske en typ av målgrupp, men om det är lite enklare behov så kan det bli en annan typ av bredare målgrupp och då kommer man kanske mer in på folklighet som en varumärkesstrategi. Om man vill vara till för många, det vill säga en bred universalbank versus en nischad bank, till exempel ett fintech som är till för ett speciellt behov.
Vågar du spela ut några banker som du upplever som folkliga respektive fintech-varumärken som du upplever som folkliga?
Bra fråga. Nej, men det finns ju många av de större bankerna som är folkliga och så att säga tilltalar väldigt många människor. Och en aspekt skulle jag säga att många av de banker som har varit närvarande lokalt blir ju ofta folkliga, så att säga. Swedbank och Sparbanken eller sådana som Länsförsäkringar banker har ju varit mycket, så att säga, funnits där lokalt och också stöttat, så att säga, lokala idrottsföreningar och varit nära föreningsrörelsen i staden. Men idag är ju banker digitala och varumärken idag byggs ju i digitala touchpoints i kundresan och kundupplevelsen. Och då konkurrerar man ju med stora techjättar. Och Klarna är väl ett bra exempel som liksom tog sig in. En nischad spelare som tog sig in och blev en stor global gigant. Och idag behöver också jobba på att få förankring brett och få förtroende i många delar eftersom de är nu idag väldigt förankrade i e-handeln till exempel som de flesta använder.
Jag tänker på det som du sa också, det här med de enkla funktionerna där man kan gå brett. Att Swish tycker jag håller ju på att bli alltså det riktigt folkligt varumärke som så att säga det swishas pengar liksom så att tonårsbarn får en pizza på kvällen och alltså det är så väldigt närvarande i folks liv och det är så självklart och det är så tydligt vad de gör.
Ja, det håller jag verkligen med om och även BankID har ju lyckats bygga ett stort förtroende. Ja. I marknaden brett och har ju då blivit en liksom livsnerv i svensk både näringsliv och privatekonomiskt perspektiv. Och även friheterna, särskilt nu under pandemin, man har gått in också med vårdföretagen och så vidare. Så att Swish och BankID är verkligen folkliga varumärken.
Om vi nu nördar ner oss lite så kan vi ju ställa oss frågan vad som är egentligen folkligt. Man kan ställa sig frågan, är till exempel dansband folkligt eller är det nya moderna fenomen som Avicii som ska anses vara mer folkliga? Och vi kan också ställa oss frågan, Hur ser man på folklighet i Sverige respektive hur ser man på folklighet internationellt? Jag vet att du har lite tankar kring det, Mats, som du gärna skulle få dela lite kring.
Ja, det var kul för jag är ju med i en Facebookgrupp som handlar om marknadsföring som heter Mad Mats. Och där slängde jag ut frågan faktiskt både på svenska, vilka svenska företag eller varumärken som de tyckte hade stod för folklighet respektive internationellt. Och jag är ju mer intresserad av mönstren kanske än att liksom namedroppa dem. Men ni kan ju tänka er så att säga att allt kommer ju där med liksom Ikea och Bingolotto och så vidare och så vidare. Men det var rätt intressant just att om man tittar på de svenska varumärkena som nämndes då hela tiden så kan man ju se att det finns ett antal saker. Det första är ju, skulle jag säga, att det verkar som att de alltid har en ambition av att demokratisera någonting. Det vill säga att de är inte lyxiga, de är inte snobbiga, de exkluderar inte någon från början så att säga med att så här, det här är liksom för dyrt för dig eller det här är bara för de här och så vidare. Och sen så lyckas man då uppnå en kategoridominans och när man gör det så blir man liksom i Sverige folklig som ett resultat av det. Det vill säga att det är inte så mycket att man öppnar med en tonalitet eller så där att vara folklig utan det är just det här att man är brett tillgänglig för väldigt många. Och då tycker jag kommer en väldigt intressant grej också att en grej som är med ibland, inte alltid, men det finns alltid ett drag också av töntighet i svensk folklighet. Ni vet, då kommer liksom Telia-pappan eller att det är lite så att ja, det är dansband, det är Sven Ingvars och så vidare. Det är lite så där också skämmigt. Och det där tycker jag är också väldigt intressant för det är ett svenskt fenomen. Det där händer inte när man tittar på internationella grejer. Då dyker det upp så här att man börjar prata om Heinz och ketchup och man pratar om Apple och så där. Det finns liksom inget töntighetsdrag där utan då plötsligt blir det, i de svenska folkliga varumärken så får man dock alltid då den här självreflektionen av att vi är lite töntiga också. Men det som jag tycker var lite förbluffande när man tittade på det i helikopterperspektiv det är att den där töntigheten är det är inte alls så att säga någonting annat än en bieffekt ibland då av att ha varit folklig under en lång tid i Sverige. Det är absolut inte ett medel att ta sig till att bli så att säga folklig och framgångsrik. Och det tyckte jag var rätt det vågar jag påstå man kan dra slutsatserna.
Jag och Annika bland annat har jobbat med positioneringsstrategi och så vidare så har vi ju i vårt tidigare liv vet jag tittat lite på vad innebär folklig positionering på lite olika sätt då. Och i ett svenskt kontext handlar det väldigt mycket om att vara liksom varm och tillgänglig och öppen och enkel och så vidare. Alltså värdeord som känns lite så, nära den så kallade svenska folksjälen. Hur tänker du Annika kring de här värdeorden och folklighet i ett bankkontext så att säga? Liksom? Är det folklighet eller inte? Liksom?
Jag håller verkligen med där och det finns ju mycket så att säga, forskning som visar på detsamma. Det jag tänker mycket är ju kring olika livsfaser och situationer egentligen i människors liv. Där banker betyder väldigt mycket för människor. Och jag tänker även i de här tuffa tiderna att man står bakom liksom kunder och med en hjälpande och varm hand så att säga erbjuder rådgivning och expertis både liksom digitalt men också i rådgivning så att säga i olika möten som man har med kunder. Så att jag tänker att visa omtanke om kunder, det skapar ju någon slags folklighet. Som du säger här, vara enkel och hjälpande och omtänksam och så vidare. Och som du sa också Mats i början, att vara lite bussig och så vidare. Att man, synen på hur man ser på kunden kanske styr så lite hur man uppfattas som varumärke. Så att jag tänker, det gäller att tänka till i egentligen i alla situationer man möter kunden. Både och digitalt. Hur ska man spegla sitt varumärke i de situationerna?
Ja, Det är intressant. Det är ju också, förutom det här med tillgängligheten, så är ju också aspekten av att man dömer inte sin kund. Alltså att man ser inte ner på sin kund för att de så att säga, skulle tillhöra en viss klass eller att de klär sig på ett speciellt sätt eller så där, utan det är inkluderande även där. Det är intressant, tycker jag, att det här folkligt det är ju svåröversatt till engelska. Men ett ord jag har stött på internationellt när jag har jobbat, det är att alltså ryssar, koreaner och andra så här, de har använt ordet democratic brand.
Det är spännande.
Därför att de liksom har varit nära så att säga då det här liksom att det är en värld där det finns demokratiska samhällen och icke-demokratiska samhällen, och i de demokratiska samhällena så får liksom trots allt alla vara med liksom, och så vidare. Det tycker jag är en rätt bra analogi.
Utifrån ett varumärkesstrategiskt perspektiv så att jag tänkte på inför podden, om man tänker sig folklighet så kan det finnas två dimensioner bakom folklighet om man ska analysera detta lite djupare. Den ena, alltså varumärke som har en slags hög struktur och hög sensitivitet, tänker jag. Och vi är ju överens om den här höga sensitiviteten, alltså att det är värme, att det är tillgängligt, att det är öppet, alltså att man kan verkligen känna in, alltså ett svenskt ord, känna in kunden på ett bra sätt. Men för att kunna klara av allt det här så måste man ändå ha en unik struktur, alltså man måste ha någon slags hög struktur även i verksamheten för att kunna liksom upplevas som varm, öppen, tillmötesgående etc. Men ändå ha en struktur för det och kunna skala upp det verkar ju vara den här klassiska ekvationen som man måste få att gå ihop så att säga. Jag menar, om vi tar ett internationellt kontext som du var inne på Mats, liksom, jag menar, Apple skulle jag uppleva som relativt folkligt eftersom de har demokratiserat enkelhet i förhållande till teknologi. Alla ska kunna få vara med. Alla ska kunna få vara med och kunna använda en dator på ett enkelt sätt så att säga. Så att i det fallet så blir ju inte Apple upplevs ju inte som töntigt, det är inte dansband direkt, utan det upplevs ju som ganska häftigt och nyskapande och så vidare, men ändå folkligt och hjälper människor som kanske inte riktigt förstår sig på datorer med en användarvänlighet som är utöver det vanliga. Så att både hög struktur och hög sensitivitet. Och det där är ju, ska man säga, rakt in i bankernas värld kan man ju tycka. Liksom. Jag menar att de ska lyckas med den här digitaliseringen för att få skala men ändå upplevas som väldigt folkliga i uttaget i de här kanalerna. Det borde väl vara en formidabel utmaning, tänker jag, Annika, eller vad tänker du?
Nej, men allting handlar ju i min så att säga, industri om att bygga förtroende. Och vem litar man på så att säga? Litar man på siffror eller litar man på en person? Och det var kanske enklare tidigare att man gick liksom till den lokala banken och kände en person så att säga. Och då kunde man fråga saker. Idag så är ju det mycket, behöver man ju nästan som en finansiell fitnesscoach som liksom kan använda ens personliga data precis som hälsodata på ett gym till exempel. Då är det ju så att säga hur kan jag få förtroendet att dela med mig av data och känna att den används på ett sätt som någon vill mig väl så att säga med och kan hjälpa mig förstå min situation. Så att bygga förtroende är ju allt i det här sammanhanget. Och det är ju viktigt liksom hur risktagande är du och hur trygghetssökande är du som kund. Där är det ju särskilt i dessa tider när det är en turbulent omvärld otroligt viktigt att ha en så att säga bank eller finansbolag som du litar på, som du känner dig trygg med.
Ja, det slog mig när du pratade om det här att skulle man kunna kanske använda en sån där klassisk metafor att man tänker liksom att banker jobbar med begreppet financial health, alltså finansiell hälsa på svenska. Och en av de här gymkedjorna i Sverige kommer jag att tänka på nu, alltså Friskis och Svettis är ju är ju så svensk och folkligt man kan tänka sig egentligen. Och de jobbar ju också med hälsa, att alla ska komma med och liksom du ska kunna starta där du är och så vidare. Du, nu tänker jag bara på hur skulle liksom Friskis och Svettis bli på banksvenska? Det skulle vara en sån här intressant sak utifrån ett tankeperspektiv och utröna. Vad säger ni?
Friskis och Svettis bank, det vore något.
Ja.
Jag har en tanke där med att du går ju till ett gym. Det är till en lokal så att säga där du också kanske har sociala möten. Du går ju inte längre till en bank, utan en bank idag är ju i stort sett mycket digitalt. Och jag kan gå till mig själv hur jag liksom vill så att säga ha hjälp med min hälsa. Ja, då kanske man vill ha ett gym där man känner en gemenskap och får motivation. Samtidigt så kanske man vill ha en app som ger mig så att säga utifrån klassisk KBT, pepping med utifrån data och det finns klockor som är kopplat till den appen och så vidare. Så att det är väl kombinationen att vara så att säga att finnas där i det sociala mötet versus att finnas där i med riktigt bra tjänster som hjälper dig genom livet så att säga.
Mm. Vad säger du Mats om metaforen financial fitness och om du orkar med även göra en dragning åt Friskis och Svettis?
Jag ser bara möjligheten till co-brandad app. Alltså, hur väl sover om natten? Det beror förmodligen på hur mycket du har på kontot bland annat. Men, nej, men alltså, det är ju klart att här pratar vi om, det tycker jag är väldigt intressant också, att även liksom banktjänster blir ju, det är ju lätt att man är så homogen, apropå det jag sa i början, att vi utgår ifrån att folklighet alltid är bra, att folklighet alltid är vägen till framgång. Och samtidigt här så kan jag ju se så här att ja, man kan ju antingen gå på volymen av att man hjälper så att säga de många som behöver hjälp med att hantera sin privatekonomi i vardagen och som kanske inte är så kunniga och att man utbildar dem, peppar dem, hjälper dem. Och sen har man ju liksom andra grupper som nog inte är så intresserade av det där. Alltså jag till exempel. Jag har liksom kommit förbi det stadiet. Jag är ju mer intresserad av investeringar och sånt där. Jag är ganska hård i det. Men där så skulle man ju liksom ha något annat. Men blandar man ihop dem så tror jag man får ju liksom ett koncept som inte skulle... alltså att det är två väldigt olika målgrupper. Och att folklighet inte alltid kanske svaret på våra positioneringar och sånt här, just för att det passar inte alla längre. Men metaforen är ju också intressant. Så här, vad händer om man på riktigt skulle göra en av de stora bankerna? För jag anser ju inte att att det är så. Att man gjorde en av de stora bankerna folkliga på riktigt idag. Det vill säga att de kom ner på jorden, var totalt, i alla fall uppfattade som totalt flexibla och totalt jordnära. Och kunde egentligen ha en konversation om alla utmaningar en person kan ställa sig inför och så vidare. Och möta dem där de är. Lite som så här Friskis och Svettis gör, tycker jag. För väldigt bra. Det vore intressant att se.
För att det som är intressant med bankfallet är ju att jag upplever ju att bankerna, vare sig de vill eller inte, är någon slags byråkrati.
Mm.
Och det är klart att de kan vara den goda byråkratin eller någon annan form av byråkrati. Och jag upplever till exempel att Friskis och Svettis, det är ju ingen byråkrati, utan det är ju en rörelse. Och då är frågan om man skulle anamma den metaforen, alltså rörelsemetaforen in i bankvärlden, då är frågan så här, skulle man behöva riva alla byråkratiska grupperingar i banken, och skulle man överhuvudtaget kunna göra det mot tanke på att regelmakaren och alla regelverken som står, eller skulle man kunna kosmetiskt sett få banken att känna som väldigt folklig trots alla regelverk, trots all byråkrati? Det är ju en liten intressant fråga, tycker jag.
Vad säger Annika, du som kan det?
Ja, nej, men jag har en liten tanke där om att det är otroligt viktigt för banker att trycka på det samhällsansvar som man har som bank. Man är ju liksom infrastrukturen i ett finansiellt system, och det handlar om att bygga företagens ekonomi och tillhandahålla transaktioner mellan människor, och det handlar ju också om att människor ska känna sig trygg var ens pengar förvaras, och att jag i alla typer av konjunkturer känner att jag kan känna mig trygg där jag förvarar pengarna, så att säga. Och då tänker jag att det här med hållbar omställning är ju otroligt viktigt, att, och det är ju viktigt för alla banker som redan jobbar med den frågan, att man också får en förståelse för vad banker gör just i den hållbara omställningen. Att människor kan faktiskt göra skillnad med sitt till exempel pensionskapital genom att sätta det i sammanhang där de pengarna gör viktig nytta. Så att säga, och där banker lånar ut pengar till företag, och då kan man ju så att säga vara med och stödja företagens investeringar i gröna alternativ, eller också alternativ som gynnar till sociala, så att säga, perspektiv, ett bättre samhälle. Så en sak är ju att bygga en så att säga ett varumärke i ett kundsammanhang, men sen är det ju en annan sak att bygga så att säga ett varumärke. Vad står man för och vilket ansvar tar man i ett samhälle? Och då bygger det en också folklighet, skulle jag säga.
Så om man är samhällsbärande och om man tänker på de stora samhällsfrågorna, är det synonymt med att vara folklig i bankvärlden, eller är det en förutsättning för att bli folklig? Eller hur ska man tänka där, Annika?
Nej, men jag tänker att man bygger en personlighet. Ett varumärke personifierar ju oftast en personlighet. Mm. Och när man tar ansvar för det gemensamma och kanske det kollektiva, så kan man ju kanske tendera att uppfattas mer folklig, som om man ser bara till så att säga individen eller några få så att säga smalare behov som färre människor har, så att säga. Så där kan det finnas ett perspektiv. Och sen, du pratade också om öppenhet, Alexander, just det där att vara extrovert och öppen med vad man gör och står för, versus att vara mer introvert och lite mer så att säga tillbakadragen. Där kan man nog också tro att ett varumärke påverkas hur öppen man är, hur tydlig man är med vad man vill, med sitt syfte för sitt företag, sin affär. Syftesdrivna företag kan ju skapa en bred folklighet, så att säga. Mm. Vad tänker ni?
Säger du, Mats? Jag tycker det låter spännande, nämligen med att samhällsuppdraget, hållbarhetssträvan etc. skulle kunna vara liksom ingredienserna till att individer skulle kunna uppfatta bankerna som folkliga. Det man skulle kunna säga mot det resonemanget, eller åtminstone försöka stretcha det resonemanget lite, skulle man säga att hur många är det som känner till allting som finansiella institutioner gör utifrån ett hållbarhetsperspektiv? Och om de inte känner till det, så är det kanske lite svårt att liksom anamma det liksom i pannbenet och uppleva de här bankerna som relativt folkliga. Samtidigt, menar, om vi tittar till exempel på Swedbank, så att de har ju olika typer av sponsoraktiviteter mot till exempel Friends och liksom ganska viktiga samhällsfunktioner, alltså mot mobbing etc. Och det kan ju vara ett sätt att väcka sympati, och sympati i sin tur skulle kunna vara en del av förklaringen till att man blir mer folklig.
Jag tror också dock att alltså, regelverk och compliance och sånt där drar ju tyvärr iväg. Jag tror bankerna hade förvandlats fortare om det inte var för att man har hela tiden ständigt nya krav på sig och dessutom agerar på dem utifrån, tycker jag, en ganska gammaldags sätt att just genomföra sådana saker, det vill säga med hierarkier och kontrollfunktioner på det viset och så vidare. För en sak jag tycker är problem för de stora bankerna generellt, det är ju att De har så väldigt svårt att se individen. Om man säger så här, om man kommer att träna på Friskis och Svettis så kommer du Alexander säga, men tjena Mats, hur är läget? Och så här, ja, du hade lite ont i benet förra gången va? Alltså du kommer veta det och du kommer att ha befogenheten av Friskis och Svettis att anpassa min träning just då. Men i bankerna så blir det ju liksom inte så. Jag gick till banken här för att jag skulle starta ännu ett bolag. Jag har ju liksom varit kund i en viss bank i 20 år, varit egenföretagare. De vet mycket väl vem jag är. Och ändå är det så att jag måste göra det superformellt och skicka det liksom på blanketter och så vidare. De kan inte bara säga så här, klart att vi skriver till Bolagsverket och säger att du är seriös. Nej, det kan de inte säga, utan det måste vara på deras struktur och det tycker jag är väldigt så att säga. Det skaver väldigt mycket när man försöker samtidigt ha den här. Det är just den av bankerna som försöker vara väldigt folkliga.
Nej, det finns ju utmaningar i så att säga när det är väldigt hårt reglerat, men det är också ger ju också en trygghet att det ger ett förtroende att man så att säga följer viktiga regelverk. Jag tänker att man kan visst bli väldigt personlig eftersom man har mycket finansiell data. Och kan man då ge proaktiv rådgivning baserat på den datan så kan man säkert uppleva som den samma typen av så att säga, hej Mats, jag känner igen dig, du hade ont i benet så att säga.
Just det.
Att man jobbar på det här proaktiva personliga sättet.
Precis.
Många digitala varumärken, jag tänker för länge sedan så började ju Amazon med det. Andra som läser den här typen av böcker läser också det här och så vidare. Att hela tiden finnas där och veta vad som sägs, alltså, vilka behov man har och hur kan man möta det med andra tjänster. Det blir viktigare i framtiden, eller är redan nu och blir, tror jag, ännu viktigare framåt också med AI och automation, så bygger man ju nya möjligheter där. Så jag tror att man hittar vägar framåt i att kunna bli bättre för kunderna. Jag tänker också tillbaka till det här som vi sa om Friskis och Svettis. Sats har ju försökt engagera sig väldigt mycket i löplopp. Och jag springa löplopp, nu har det varit pandemin så det har varit lite, liksom gått ner lite, men löplopp i allmänhet är ju en sån här folkrörelse och löplopp skapar ju den här känslan av att man gör något tillsammans. Och där kan man ju så att säga använda marknadsföring, kommunikation och sponsring för att bli mer folklig och så sätt göra något bra för sina kunder i de sammanhangen.
Och det här vet jag att du brinner för, Mats, just det här liksom aspekten mellan verklig position och kosmetisk position. Vad säger du om det? Det som Annika just tog upp, liksom att man använder sponsring och marknadsföring och olika sådana typer av kanaler eller marknadsföringsstrategier för att uppfattas som folkliga.
Ja, det är ju så där att generellt så är ju faran att man har ett glapp mellan dem där. Det vill säga att de lånta fjädrarna stämmer liksom inte överens med den övriga fjäderdräkten. Men när det gör det så skapar det ju effektivt hävstång. Och ofta just är det ju väldigt bra för företag som är breda och erbjuder ganska abstrakta grejer. Då kan liksom till exempel sponsring konkretisera deras värderingar och så vidare på ett sätt och samla personal och sånt där. Men som sagt, man måste ju se upp bara så att det inte blir så att säga att man förlitar sig för mycket på att man köper sig till en position. Därför att det blir ofta väldigt svårt att bibehålla någon framgång i det.
Jag tänker också sättet varumärken pratar på. Att språk kan ju inkludera eller exkludera. Och har man ett enkelt och folkligt språk så att säga där man kan nå fram till en
Just det.
bredare grupp, ja det är klart, då uppfattas man ju mer som folklig än när man är väldigt så att säga komplicerad och förutsätter en stor vikt av förkunskaper så att säga. Så hur man pratar och hur man uttrycker olika saker, där tror jag att man
Och det kanske är, exakt, och det är här tror jag den här fenomenet med den svenska reklamtönten som ofta diskuteras, alltså tror jag kan förklaras just genom det här att man ser, man går alldeles för fort på att så här, enda vägen till så att säga att vara det här hyggliga, demokratiserande varumärket, det folkliga varumärket, går över att man måste så att säga då töntifiera lite folks liv i och så vidare. Och det tror jag är, jag tror att det är väldigt rätt som du säger att tonaliteten gör jättemycket. Men det är mycket mer på den nivån du pratar, Annika. Göra det tillgängligt för folk att de förstår grejerna. Att man inte exkluderar med ordval eller att man förutsätter förkunskaper och sånt där. Men jag skulle ju hoppas att de flesta steker tönteriet. Det är liksom inte vägen längre.
Nej, jag tycker faktiskt det är spännande när man jobbar i startups. Så tycker jag att många startups är duktiga på att liksom, hej, dina pengar är på väg. Och liksom, man gör det på ett enkelt och trevligt sätt. Mm. Utan att bli, så att säga, försöka vara cool och liksom distansierad. Det kan man säkert ta, tycker jag, mycket inspiration av duktiga entreprenörer som har, så att säga, snabbt bolag som har fått förtroende från att ha varit helt okända bara ett år tillbaka, så att säga. Så lära av de nya typerna av företag.
Det vore ju jättekul om storbankerna gjorde det när man har de här banköverföringsdagarna, så här att nu har det legat på det här kontot i 33 minuter och vet ni hur mycket räntor vi får? men det är sant. Nej, men det den sortens kommunikation är ju väldigt, alltså gör ju väldigt mycket för att man känner att det är transparent och att det är omhändertagande och engagerat och allt det där.
Och där tycker jag att Skatteverket är en förebild som har fått väldigt många att deklarera digitalt och gjort det själva faktiskt. Mm. Har suttit med sitt papper och skickat in och så vidare. Det har gått ganska smidigt brett. Att berätta, så att säga, den tjänsten till många. Ja. Och jag tänker även de vårdappar och så som finns, som har också lyckats skapa en trygghet och förtroende på ganska kort tid i ett digitalt gränssnitt. Särskilt med tanke på under pandemin, hur man snabbt kunde både få mål och medicin. Så ja, det är ju titta på olika varumärken i olika branscher kan också vara en idé, tror jag. Att man inte bara tittar på sin egen bransch.
Ja, nej, men det är ju jätteviktigt i, speciellt när vi pratar bank, där jag ju vet att folk just tenderar att byta jobb mellan alltså fintech och banker, man stannar i branschen. Och då är det jättebra att ta uttrycken utifrån också.
Och där kan jag säga att open banking börjar bli mer och mer centralt, att man jobbar ihop i ett större ekosystem. Och det tror jag när hela branschen, att man jobbar tillsammans för en ännu bättre kundupplevelse, så att säga.
Härligt. Hörrni, tiden håller på att springa mot sitt slut. Vi har en fråga kvar. Vi tänkte väcka den lite utifrån om folkligheten kommer bli större eller mindre i framtiden, både utifrån ett svenskt och internationellt kontext. Vad tror vi om det?
Jag skulle nog påstå så här, att jag tror att den kommer att bli mindre på visst sätt i Sverige då, just på grund av att vi lever fortfarande i svallvågorna av vårt extremt homogena medelklasssamhälle. Där alla hade väldigt likartade behov och konsumtionsvanor och värderingar och så vidare. Och vi har ett samhälle som, ja, det är både mer mångfald, men det är också så det är mer ekonomisk segregering. Det är större skillnad liksom också i kulturella bakgrunder och så vidare. Och allt det här gör att det blir mindre one size fits all. Det kommer bli svårare om man tar det därifrån. Men internationellt och även i Sverige så kommer ju mottrenden vara stark just från teknik. att all ny teknik som egentligen gör en sak och gör en sak väldigt bra, den blir så att säga till för alla och kommer att gå på folklighetens då just mekanismer av att liksom man visar att man kan lita på det här, vi tar hand om dig, det gör det här väldigt bra, man vet exakt vad, och det blir en del av vardagskulturen väldigt fort, och de har vunnit. Och det är ju väldigt många startups vill ju vara där, de vill ju bli kategorisynonyma med det de gör, som Swish då till exempel, eller Klarna håller på att bli i princip. Så att jag tror ju att det kommer bli större på det sättet, men jag tror tonalitetsmässigt och så att vi i Sverige kommer att gå ifrån lite av det här att det finns ett anslag som bland annat då utrörs i den här reklamtönten och så vidare. Den folkligheten tror jag kommer att försvinna. Eller försvinna, men den kommer att bli mindre. Min tanke.
Vad säger du, Annika?
Nej, men jag tror att folklighet framåt kan kanske beskrivas som varumärken som förenar människor. Jag tycker återigen Swish är ett väldigt bra exempel. Man kan snabbt kommunicera och skicka pengar mellan varandra så att säga. Ja. Men också att de stora varumärken som har byggts har ju varit sociala plattformar. Och TikTok har blivit enormt stort, men det kanske var ett dåligt exempel just på folklighet. Men jag skulle säga att människor kan mötas särskilt via varumärken och dela upplevelser. Man pratar om att metaverse kommer gå in i att man liksom ska träffas i den digitala världen. Det får ju se vart det drar iväg och barkar hän så att säga. Men att möten mellan människor och att man bygger varumärken som förenar människor istället för att kanske exkludera människor från sammanhang kan vara det nya folkliga.
Där tror jag vi drar ett streck. Jag ger Annika det sista ordet. Stort tack för att ni kunde vara med på den här podden och mycket intressanta tankar. På återseende.
Och tack till alla som lyssnar, inte minst.
Stort tack.